Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Varmt välkomna tillbaka till Birros sportpodd. Jag heter Marcus Birro och sköter den här podcasten ihop med oddsparen.com. Förra veckan hade vi ju dubbla OS-guldmedaljören Anette Norberg som gäst. Och det är OS nu, OS drog igång i helgen. Så det är ju väldigt mycket fokus på OS. Även om det för egen del även smyger sig in en del sköna silly season-rykten kring den inhemska fotbollen i Sverige. Också en hel del fina matcher både i Serie A och i England. Till det här avsnittet så pallrade jag mig ner till centralstationen i Stockholm och tog mig hela vägen ut på spår 10 och tog ett tåg till den goa staden, till lika kära gamla hemstaden i Göteborg, för att träffa den fantastiske brottaren Mikael Ljungbergs bror Jonas Ljungberg, som sköter en minnesfond i sin brors namn. Mikael Ljungbergs minnesfond heter den. Jag tror att de flesta människor i Sverige, nästan alldeles oavsett intresse för sport, vet vad man gjorde, eller åtminstone kommer ihåg nyheten om när Mikael Ljungberg gick bort i självmord 2004. Och är det någonting som vårt så kallat toleranta, upplysta, inkluderande och öppna samhälle fortfarande har väldigt, väldigt svårt att tala om, så är det ju de andliga och psykiska brister som leder till att man blir sjuk och till att man tar sitt liv. Den skammen som omgärdar självmord måste brytas helt enkelt. 2009 skrev jag en krönika om Mikael Ljungberg i Expressen där jag jobbade då, och då fick jag ett mejl ifrån hans bror Jonas som ville tacka för den här texten, som på inga lunda sätt var något speciellt märkvärdig text, men det var en minnestext över en idrottare och en medmänniska som drabbade den svenska folksjälen väldigt djupt, åtminstone mig väldigt djupt. Hans öde gick verkligen rakt in, och då menar jag inte bara på det sättet han gick bort, eller hans sista period i livet när han var sjuk, vilket ledde till hans död, utan framförallt hans idrottsliga gärning och hans ödmjuka person. Som öjsare också så hade jag förmånen att träffa honom vid något tillfälle inför en öjsmatch och slogs av med vilken lätt undflyende men ändå helig aura han omgav sig med. Han var en väldigt, väldigt, utan att känna honom så var det som en människa som kändes som en väldigt speciell människa, och det är alla människor, men han hade någonting som offentlig person också som jag tror drabbade väldigt mycket folk och en väldigt massa människor. Men jag är jätteglad att Jonas Ljungberg ställde upp för den här intervjun. Jag tyckte att det blev ett bra samtal om tröst, om kontemplation, om självmord, men också om livsgnista, om överlevnad, om hur vi vårdar och värnar våra stora idrottsmän och kvinnors eftermäle. Och varför just död i självmord är något som tar bort fokus från prestationen som människan har gjort. Det var någonting som Jonas berättade för mig som öppnade upp väldigt mycket hos mig själv, vilket jag inte hade tänkt på innan. Att just självmord lägger någon sorts raster, någon sorts filt över gärningen som människan som har gått bort i självmord har haft. Ja, det var ett fint möte. Jag hoppas ni har utbytt av det. Återigen, tack till Lottsparen. Tack till Anton Avernäs också som sköter så att det låter bra och klipper och klistrar och har sig. Och framförallt ett stort och innerligt varmt tack till dig som lyssnar. Hör gärna av dig med synpunkter, åsikter och funderingar och förslag på folk som och gäster du vill ha inne i programmet. Jag finns på Twitter. Vi finns på oddsparen.com. Jag har mail som är markus@hotmail.com. Jag finns på Facebook och Instagram. Det heter markusbiro10, fattar du eller? Så det är bara att höra av sig med ris och ros och funderingar kring programmet. Så hörs vi igen om en vecka. Ta hand om er och Forza Roma.
Så ska det låta. Då är det ett sant nöje att hälsa Jonas Ljungberg. Varmt välkommen till Biro Sportpod.
Tackar.
Hur är läget?
Ja, det är helt okej faktiskt.
Ja.
Och inget att klaga på egentligen.
Jag ska säga det att vi sitter ju, du är något mer bekvämt än vad jag gör, men vi befinner oss på ett hotell i Göteborg.
Ja.
Din hemstad.
Ja, absolut.
Som jag är här och hälsar på.
Ja, känns skönt. Och, ja. Ja, Göteborg är hjärtat, höll jag på att säga.
Ja, ja det är faktiskt på väldigt många sätt.
Mm.
Jag tänkte på det när vi pratade i telefon inför det här mötet, så pratade vi om din bror såklart lite kort där. Och en sak som du sa som jag för första gången fick helt ny, att jag är ju otroligt, jag skrev en roman i våras som handlar väldigt mycket om självmord. Jag ska inte använda ordet fascination, för det är inte vad det handlar om. Jag känner någon form av släktskap med människor som rör sig i de delarna av tillvaron, för de är ju långt många fler än vad vi tror och så. Men du sa en intressant sak när det gällde just konkret om Mikael Ljungbergs öden och äventyr som elitidrottsman. Han har ju ett fantastiskt idrottsfacit. Det är liksom, det är inte många som har det. Och då pratar vi inte bara brottning, utan vi pratar svensk idrott, punkt.
Mm.
Men när det talas och skrivs och tänks mycket kring honom, så är det fortfarande hans död och hur han dog som står i fokus i förhållande till, om man jämför med andra människor som har gjort stora saker och dör på andra sätt. Kan du utveckla det lite?
Det var ju väldigt viktigt för oss från början att Mikaels minne skulle fort, eller vi skulle komma ihåg honom som idrottsman,
ja,
och inte den korta tiden i hans liv som gjorde att han tog livet av sig. Det är ju som det är liksom. Men, och vi märkte ju det. Och Mikaels bästa kompis kan man väl säga, Christer Guldén, och de tränade ihop varje dag i 10 års tid inför Mikaels mästerskap som han var på liksom. Och de var ju i samma viktklass. Och ja, Christer är en fantastisk människa, och han och vi startade då Mikael Ljungbergs minnesfond, ja, för att minnas Mikael för, ja, det han hade gjort som idrottsman.
Ja. Det är ju nu då 2004, 17 november va?
Mm.
Och jag hör ju själv på min röst när jag ska prata om den här typen av sorg, självmord. Jag börjar stocka mig, jag går ner lite i ton, jag försöker hitta, tänka igenom så det inte ska bli fel. Du har ett annat förhållningssätt till det lite. Du verkar ha avslappnat förhållande till hans,
ja,
död.
Ja, men faktiskt. Och jag tror att det är viktigt att man har det. Jag menar, Mikael tog livet av sig. Han gjorde det för att han mådde dåligt. Han gjorde det inte för att skada någon i sin närhet. Därför så det är klart man är ledsen och förbannad på honom emellanåt, men också väldigt glad för det som han gjorde. Och därför så känner jag det att det är klart att det stockas för mig också emellanåt. Mm. Naturligtvis. Han var en väldigt god vän. Och inte bara bror, utan vi umgick, så vi gjorde jättemycket grejer tillsammans och så där, så att,
hur nära var ni varandra?
Vi var väldigt nära,
ja.
Vi var ute och fiskade tillsammans och ute och vi tränade en hel del ihop och gjorde massa grejer tillsammans,
ja.
Vi stod varandra väldigt nära.
En sak som jag också tycker är kul eller intressant som ni har pratat om, när du pratar om det, det är liksom, det finns ingenting att dölja här. Vi säger som det är,
ja.
Det är liksom raka papper. Det är en otroligt befriande inställning till ändå svåra saker i livet, ja. Som många kanske hade valt en annan väg.
Det finns det säkert. Och jag säger inte att jag gör rätt eller fel på något sätt, utan för mig har det här funkat. Och för vår familj då,
ja.
Nu är det ju bara, ja, i familjebanderna så är det ju bara Karin kvar, min sambo då. Vi har varit ihop i 31 år i år.
Ja.
Och pappa gick ju bort för ett år sedan, och mamma 2002, Mikael 2004, så att, men jag känner ändå att det är viktigt. Det är en stor del. Mikael var en stor del av mitt liv, och det kommer han alltid att vara. Sen att han valde att ta livet av sig, det är ingenting som jag vill mörka på något sätt.
Nej.
Det är som det är.
Jag kommer ihåg, jag har en vän som inte alls är intresserad av brottning, och som är, hon
är, många såna,
ja,
som inte är intresserad av brottning, menar.
Ja, men som bryr sig om, jag, alltså hon minns exakt vad hon gjorde den dagen hon fick reda på att Mikael Ljungberg hade gått bort.
Mm.
Förstod du då genomslaget som han hade in i människors hjärtan? Eller förstod du det i samband med liksom efterskalvet efter hans död?
Lite innan, för jag hörde ofta att Mikael var en väldigt ödmjuk och trevlig person och han träffade mycket människor och sådär. Men efter det att Mikael gick bort så märkte jag det ännu mera. Det blev ännu tydligare på något sätt hur omtyckt han var. Inte bara i brottningskretsar då. Eller kanske framförallt inte i brottningskretsar. Nej. Utan det var den här stora
utanför.
Ja, utanför som kom ihåg den här bilden när Mikael lyfte kungen där i Sydney och
ja. Just det, när man hade vunnit där.
Ja. Ja. Så att nej, det jag är stolt över det han gjorde. Och därför så vill jag inte mörka någon del av det egentligen då och hålla inne med någonting, för jag tycker att det blir lite respektlöst på något sätt och liksom. Det var Mikael, som var han.
Hur var det under den tiden då när jag har en bror som jobbar med ungefär samma sak som jag gör, fast på dels lite annat sätt och också väldigt framgångsrik. Och vi hade väl någon form av gemensam kopplingen bröd, det är en väldigt speciell relation, minst sagt, kan man säga. Det kan även föda en del, vad ska vi säga, avundsjuka, rivalitet, alltså du vet. Mm. Hade ni något sånt eller var?
Nej. Det hade vi faktiskt inte.
Nej.
Utan Mikael var bra på det han gjorde. Eller jävligt bra rent ut sagt. Ja. Som brottare då. Och tog ju ett samhällsansvar tycker jag. Och försökte hjälpa till då. Han startade landslag mot våld och lite såna här grejer. Och det är någonting som vi har försökt ta efter i stiftelsen då.
Ja.
Att de här priserna som vi delar ut då. Försökte han... Vi försöker hitta samma grej. Vi försökte ju slå världsrekord i Lucia, världens längsta Lucia-tåg, ja, vid två tillfällen. Och ja, vi fick ändå ihop 2,5-3 tusen personer som kom till Götaplatsen och gick till Liseberg.
Ja. Vi måste kolla det bara. Hur fick ni tag i alla de här deltagarna till den grejen?
Vi annonserade helt enkelt. Det var sociala medier.
Och i Göteborg ställer man upp en sån grej, va?
Ja, men faktiskt. Ja. Vi hade ju hoppats så. Jag tror det finns något världsrekord då som är... 4,5 tusen eller 4,300 eller något sånt där då. Vi försökte ju slå det vid två tillfällen.
Ja.
Och alltihopa med ideellt arbete.
Ja.
Lite sponsorer som hjälpte till naturligtvis, för det går ju inte annars. Men annars så var det ideellt arbete. Och det var jävligt roligt.
Ja. Men var det alltid, nu var ju inte ni samma gebit på det sättet, men var ni liksom, var du alltid bara stolt eller var det jobbigt och tråkigt? Bara de här idrottsliga framgångarna var liksom någon känns bror. För det har jag känt genom åren, men...
Ja, egentligen inte, utan jag tyckte bara det var roligt och för Mikaels skull. För jag har ju inte, vad ska jag säga, jag har ju inte varit på samma arena som honom.
Nej, det är sant.
Så att vi har liksom inte haft någon konkurrens på det sättet.
Nej.
Men jag vet hur det var liksom. Mikael pratade ju med alla och han tog ju sig tid om det var någon som ville ta en bild på honom. Eller, nu var det ju inte på samma sätt. För det fanns ju inte mobilkameror på det sättet som det finns idag.
Nej.
Så att det blir ju inte den här selfie-grejen på samma sätt.
Nej, det är sant. Men å andra sidan så var han ju så otroligt folkkär. Alltså, ja. Han gick ju igenom alla lager av folk, generationer och sådär.
Mm. Och det märkte vi när vi skulle åka in till stan och ta en lunch. Det kunde ta en timme att gå från bilen till restaurangen för folk stannade och ville prata med honom.
Och han tog sig tid?
Han tog tid, han snackade och ibland så kanske han tyckte det var jobbigt och då tittade han bort och så försökte han nog inte ha ögonkontakt då, men det var inte ofta.
Nej.
Det om vi var stressade då, eller han var stressad.
Jag minns ju, jag träffade honom, men han var inne på samma... Han var ju öjsare, vi ska återkomma till det på gott och ont. Mm. Men han kom ner på en pub som vi fans samlades på vid något tillfälle.
Okay.
Och gick in och stod i baren där en stund.
Ja.
Och han hade en, åtminstone för den gången och det man har läst till. Och jag har även skrivit lite om honom i tidningen på den tiden jag jobbade på Kvällstidningen. Men han hade en sorts, en otroligt, vad ska jag säga, en nästan, i Italien pratar man om sådana heliga auror. Alltså det fanns någonting sånt redan då.
Ja.
Alltså som inte är en efterhandskonstruktion, hoppas jag. Ja. För att det gick som det gick, så att säga. Utan samtidigt som den var lite undanglidande.
Mm.
Han var otroligt sådär vänlig. Han var väldigt populär. Han var väldigt omtyckt. Det fanns något undanglidande hos honom. Ett leende som dröjde vi liksom en bit bort lite. Låter det på alldeles för flummigt?
Nej, absolut inte. Utan jag tror att det kan han kan ha uppfattats på det viset.
Ja.
Det är ju svårt när man är så nära varandra. Liksom. Det är klart att det är ju så i vilken familj som helst. Inom fyra dörrar hemma så, eller fyra väggar hemma så blir det ju på ett sätt. Och är man ute bland folk så blir det på ett annat sätt. Så att, men han var väldigt vänlig, det var.
Hade han problem med den här offentligheten? Eller var den tyngd? För den kan ju en del uppleva som jobbig.
Ja, han ville ju leva ett vanligt svenssonliv. Jag vet ju att han fick ju massa inbjudningar till premiärer här. Och det var bio och det var vad det nu var för någonting. Restauranger som öppnade och allt. Men ofta så tackade han nej. För att han kände att han ville leva ett vanligt svenssonliv. Om man nu kan uttrycka sig så. Fru och barn och hemma i sitt hus och liksom så här, inte springa på massa galapremiärer och eller, det kanske låter.
Fast när man har vunnit så mycket och varit så otroligt framgångsrik, då blir man ju på något sätt en del av svenska folket, vad som man vill eller inte.
Jo, det blir man.
Man blir kidnappad.
Liksom. Ja, på ett sätt. Ja. Så därför, och det ville, tror jag att han ville ha liksom sitt familjeliv hemma.
Ja. Den här orörda kärleken då som alla talar om och som jag hoppas att han kände och som ni också kände och sådär, vad kunde du tänka någon gång när han blev sjuk där, att vad fan kunde han inte ta till sig den för? Eller spelade den ingen roll då när man mår så dåligt? Det spelar ingen roll att folk som sitter i du vet, någon villa i Sundsvall älskar den. Det är skitsamma när man...
Ja, tror det.
Det går inte att tillgodogöra sig där liksom.
Nej, det som jag märkte med Mikael, mår man så dåligt som han gjorde så blir man ju väldigt egoistisk. Man tänker ju bara på sig själv liksom och... jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka sig. Han brydde sig, men han tog inte åt sig av det på det sättet som han kanske borde ha gjort.
Ja. När märkte du första gången att det var mer än en vanlig liksom nedstämdhet eller att han bara var låg? Eller hade det funnits under uppväxten i livet, så var det något som kom?
Nej, han har alltid varit en grubblare och funderat mycket.
Ja.
Jag vet när vi var ute och åkte bil så lyssnade han aldrig på radio. Han gillade inte det. Han ville vara för sig själv. Liksom. Han satt i sina egna tankar. Radion var bara ett störande moment. Jag vet att jag köpte en skiva till han, Alphaville.
Ja, Forever Young.
Ja, Forever Young. Ja. Och den skivan, jag tror inte han spelade någon gång. Jag tror inte ens... Han hade ju en skivspelare, men det var inte hans grej.
Det störde tankarna kanske?
Ja, lite grann så. Han ville liksom... Han tyckte... Så att därför så... Jag kan ju tycka det själv. Jag kan ju tycka att det är jätteskönt att sätta på skön musik och så liksom inte tänka på någonting.
Ja.
Eller lyssna på en podd. Eller lyssna på en bok.
Rensa huvudet
lite. Ja, rensa huvudet lite grann. Ja. Medan han... Jag tror aldrig han tog sig den tiden och rensa riktigt. Utan han lät det bara snurra på.
Mm. En sak som jag också tycker är beundransvärt med dig, det är många saker man har läst på nu också. Man gick igenom gamla artiklar kring hans död och så. Det fanns ju en del grejer som hände där i samband med det och sjukvården och så, som det vore lätt att fastna i.
Mm.
Att göra till sin identitet. Det är många som går runt och blir rättshaverister och är arga på saker som hände eller inte hände.
Jag har märkt det.
Ja, exakt. Men du verkar ha brunnit ur den. Du har fått den elden att brinna och du har gått vidare från den. Eller tänker du på det ibland att om vi hade gjort så hade det inte? Eller har du...
Jag har aldrig tänkt så. Jag har aldrig tänkt att jag hade kunnat göra på något annat sätt. För att det här var ett val som Mikael gjorde. Och vi gjorde vad vi kunde. Jag var där och stötte honom så mycket jag kunde. Och det var ju ändå skönt på ett sätt att han kom in på sjukhuset och skulle få den hjälpen som han då egentligen behövde. Och att han kunde få lite lugn och ro. Och framförallt, men även vi i familjen kunde få lite lugn och ro.
Ja, exakt.
Ja, faktiskt. För att det är så, det är rent ut sagt jävligt jobbigt med en människa som mår så dåligt och man inte riktigt vet vad som händer. Sen hade vi aldrig någon tanke på att han skulle ta sitt liv. Absolut inte. Utan det fanns inte med i våran... Absolut inte, det fanns inte med.
Han hade inte pratat om det heller?
Nej.
Okay.
Nej. Jag fick reda på det på... Jag tror att han tog livet av sig på en onsdag. Och på måndag när han åkte in på sjukhuset så säger han det. Att jag har faktiskt försökt att ta livet av mig 2 gånger.
Mm.
Och det är egentligen första gången som han har sagt det.
Mm.
Och det var 2 dagar innan. Sen mådde han ju inte bra. Men han har aldrig sagt att han skulle ta livet av sig.
En grej som är också när det gäller den här typen, alltså självmord är, tror jag, för män under 30 den vanligaste dödsorsaken.
Ja, det är väldigt högt i alla fall.
Det är väldigt högt. Ja. Folk dör helt enkelt i detta. Mm. Och ändå så är det så svårt att tala om. När vi är här, i de här tiderna vi lever, vi kan prata om allting annat och alla älskar att prata om allting annat. Mm. Men det här är svårt. Mm. Varför är det fortfarande så svårt, tror du?
Jag tror att lite grann som jag märkte utav pappa, det var att han var uppfostrad med att man inte fick bli begravd i vigd jord om man var en självmördare.
Ah, okej. Han gick på det teologiska spåret. Skammen i det?
Ja, lite grann så. Att man pratar inte om det. Och för mig så känns det bara väldigt avlägset.
Men det är så många... Jag menar, vi är ju många som... i perioder mår ganska dåligt. Mm. Kanske inte så sjukligt dåligt, men vi mår så. Om inte vi vågar prata om det, då blir det ju ännu värre för alla liksom. Mm.
Och det är ändå ungefär 1500 personer per år som tar sitt liv. Aha. Och mörkertalet är ju också rätt högt, kan jag tänka mig, att folk som dör i trafikolyckor och sådär, och som man egentligen inte, man kan inte säga konkret att det är ett självmord. Och sen är ju ett fruktansvärt mörkertal med människor som försöker men som inte, vad ska man säga, lyckas eller misslyckas. Eller, ja, de lyckas i alla fall inte med det de företar sig.
De överlever
sitt självmordsförsök.
Ja.
Och jag menar, det är ju jättemånga människor som gör det varje år.
Ja.
Det är ju inte säkert att alla då... Mikael försökte ju två gånger innan. Han klarade och lyckades på... Eller lyckades då, men på tredje försöket.
Ja.
Och jag menar, hur många försök är det på de här 1500 självmorden? Jag har ingen aning och jag har aldrig...
Ja, just det, de har ju kanske testat innan
också. Ja, jag menar det. Så att, liksom. Ja, och även då sådana som kanske försöker flera gånger men inte fullföljer till slut. De börjar må bättre, men liksom, det känns ju så... Det känns konstigt på något sätt att det ska behöva vara så.
Ja, för det är så. Ja. Och hur man än försöker, jag försökte skriva en bok om det, jag försöker åka träffa dig också, vilket jag är jätteglad för att du tar dig tid att försöka göra det, och det går en lit, det händer någonting, men sen så är det tillbaka samma liksom. Mm. Hur tänker du kring en annan sån här grej som jag kan störa mig på, det är svenskarnas urusla förhållningssätt när det gäller sina gamla hjältar, alltså folk som har betytt mycket i det idrottsliga. Det är inte bara för att Mikael Ljungberg tog livet av sig, utan det är också att vi är så jävla ängsliga. Vi måste ligga längst fram i tid, kant och allt sånt där. Hur har du tänkt på liksom arvet? Nu är stiftelsen du har pratat om, den finns med, den jobbar.
Absolut.
Men har du märkt någon skillnad under de här åren nu som har gått? Att har det blivit bättre eller sämre kring liksom minnet av hans idrottsliga gärning? Liksom?
Jag vet inte det. Vi försöker med våra medel då, en ideell stiftelse där ingen får något betalt. Liksom. Vi gör ju vad vi kan för att hedra Mikael. Och minnas om, vi har ju våran golfturnering med, jag tror vi blir 160 pers som spelar den i år.
Ja.
Och det har ju växt varje år och vi hade kunnat vara det dubbla, men tyvärr så går det liksom inte. Golfbanorna är inte mer än 18 hål.
Nej.
Och där gör vi allt vad vi kan, och det är alltid nya människor, eller oftast, det kommer alltid in någon ny varje år. Men de som har varit med sedan tidigare, de vill inte släppa, för de tycker att det är så trevligt. Och det är vi jättetacksamma för.
Ja.
Och det gör ju också att vi kan fortsätta ha igång Mikaels minne. Och som sagt, Lucia-tåg, och vi har våran här minnestavlan, en auktion där vi säljer lite tavlor. Men så delar vi ut pengarna då.
Ja.
Vi började redan när Mikael har varit borta i 10 år. Så valde vi att dela ut 10 000 kronor till 10 olika organisationer eller idrottsföreningar då.
Ja.
Och det har vi hållit på med nu då. Så att, visst, det kanske inte är så mycket pengar, 10 000 kronor. Men jag vet att Mike Mundas AIK,
ja,
de fick 10 000 kronor. Och då kommer han till mig, jag kommer inte ihåg vad han heter nu, och jag ber så mycket om ursäkt för det. Men han kommer i alla fall säga så här till mig att du, jag vill bara berätta vad vi ska göra med pengarna. Eller vad vi har gjort med pengarna. Ja, okej. Okay. Vi tog på fredagarna under en period så köpte vi 15 pizza och hyrde 2 DVD-filmer. Och sen har vi pizza och filmkväll på fredagarna.
Det är underbart.
Ja, det är helt underbart. Och det är precis det vi vill. Och liksom, då pratar ju de. Ja, anledningen till att vi kan göra det här, det är för att vi har fått pengarna från stiftelsen Mikael Ljungbergs minnesfond. Ja, med Mikael. Och så blir det liksom, det är precis så vi vill att det ska gå tillväga. Liksom, att folk ska prata med Mikael som den idrottsman han var.
Ja.
Och liksom, det kändes, det värmde verkligen att höra det.
Ja.
Sen har vi hört något liknande från andra idrottsföreningar. De hänger diplomet som de får i deras klubbrum eller vad man ska kalla det då. Ja. Och så hänger det liksom där som en påminnelse om.
Men han tvekade om att de skulle bli hedrade eller?
Vad sa du?
Var du tveksam om nej, att klubben blir, ja, men det vore ju 10 000 ja, det är väl en sak. Men att få ett Mikael Ljungberg stipendium för att man gör något i någon liknande anda, det måste ju vara, det är ju stort ju.
Ja, vi tycker att det för oss så känns det jättebra. Ja. Att få Mikael att bli ihågkommen. Jag tror inte att det var så att jag misstrodde inte att någon inte skulle bli hedrad för det. Nej. Utan grejen är ju, det är ju lätt att få 10 000 kronor in i sin förening och så hamnar det till att vi ska betala tränare här.
Ja, löpande kostnader. Ja, men de gör någonting, ja. Precis. De låter den betyda något som betyder lite mer än just summans.
Än bara pengarna, att de här pengarna de går till en tränare eller att A-laget ska åka på, för vi ger det oftast, eller vi ger det alltid till ungdomssektionen. Ja. Och talar om att pengarna vill vi ska användas i ungdomssektionen för ungdomsidrotten då. Sen vad de gör med dem. Men det ska inte gå liksom, det ska inte gå till en tränare eller ett träningsläger där pengarna bara försvinner in i någon form av klubbkassa. Ja. Utan, och det tycker vi, det är värmande och det är roligt och det är hedrande att höra att de verkligen lägger lite energi på det.
Man tar det bara rent idrottsligt efteråt då. Hur är återväxten i svensk brottning? Har du någon koll på den? Händer något där? Eller tjejerna kör lite? Eller vad är det som händer?
Ja, tjejerna och killarna är ju duktiga också för den delen. Men jag vet inte. Det känns lite grann som att vi hade ju kunnat tillföra en del, tycker jag, från stiftelsens sida. Ja. Men det har liksom inte riktigt visats något intresse.
Varför tror du det? Vad är de rädda för? Vad handlar det om?
Jag vet inte om det beror på att Mikels namn då, eller vad man ska säga, hänger ihop med självmordsbilden då. Jag vet inte, jag har ingen som helst aning. Jag har aldrig tänkt på det heller. Medan att jag tycker att det är konstigt att inte vi har blivit mer tillfrågade liksom.
Men det här är ju den bästa svenska brottaren genom alla tider.
Ja, det tror jag nog. I alla fall, för det finns ingen som har EM-guld, VM-guld och OS-guld.
Nej. Det räcker väl så?
Ja, jag tycker det. Ja. Sen att det finns sådana som har mer VM-guld. Men det finns ändå ingen som har den trippen.
Nej. Så du menar att hur han dog påverkar eftermälet av vad han gjorde som idrottsman?
Ja, det vet jag. Jag vet inte. Jag kan inte sitta och säga att så är det. För det vet jag inte. Men det känns ändå konstigt att inte Mikes namn fokuserar, eller att de använder det inom svensk brottning.
Att det inte tas tillvara
med. Att tas tillvara, och det är ju samma sak med ÖIS.
Ja. Ja, vi måste ju prata lite om ÖIS. Det är ju min klubb, Örgrydes idrottssällskap. Jag älskar ju dem, jag är uppväxt med dem. Jag har suttit i den här gula golfen från förorten med familjen in och kollat på ÖIS Sabo, ÖIS Halmia och 1-2 och hela skiten. Och sådär. Men när det gäller hur ÖIS har jobbat med er efteråt, så är det ju lämna mycket övrigt att önska, förstått.
Absolut, jag vet ju bara vad de sa till oss när Mika gick bort, att de skulle fixa upp någon form av minnessten då, uppe på ÖIS. Jag menar, det finns ju inte så många svenskar som har EM, VM och OS-guld. Det finns ju några stycken naturligtvis i andra idrotter också, men i ÖIS finns det ju inte heller så många som har vunnit alltihopa. Nej. Och då tycker man ju ändå att de ska kunna på något sätt hedra Mikael. Ja. Som de har sagt att de ska göra, men jag vet inte. Och jag ska inte döma någon, det kan ju vara olika förutsättningar som gör att de inte kan eller vill, men
vad har du hört med dem?
Jag har inte tagit upp den kontakten. Det känns inte som att, varför har ni inte gjort som ni sa? Och det känns lite konstigt att säga det här också.
Ja, men jag kan ju säga det. Och jag tycker det är förjävligt. Jag tycker det är fullständigt jävla obegripligt. Det är en stor skam, det är vad det är.
Och jag vet ju det, Mikael, han har ju alltid varit ÖIS trogen. För han gick ifrån Mölndals brottarklubb. Och sen flyttade han till ÖIS då, för det var den bästa regionen. Och där stannade han. Även om han under i flera tillfällen fick erbjudande från andra klubbar i Sverige och få bra betalt för att komma till dem och gå och byta klubb. Men Mikael sa det att nej, jag stannar i ÖIS och jag stannar hos Benny Rosén.
Ja. Han var lojal. Ja, och de här medaljerna, de tog han ju då till Sverige naturligtvis, men man kan säga mer eller mindre direkt även till Örgryte.
Ja, absolut.
För det var ju den föreningen han brottades för.
Ja, det finns ju en meritlista i ÖIS och där står han ju med liksom, vad han har tagit medaljer.
Så att, och han har inte ens en minnessten.
Nej, jag har inte sett någon och jag har aldrig hört någonting heller om att de sa till oss att de skulle lägga en minnesstämma. Men det känns så litet liksom, att hänga upp sig på en sån sak. För jag vet ju vem Mikael är och vad han stod för. Men det är...
Nej, men alltså, det är inte, det, alltså litenheten, ska inte du känna att det är för att man bryr sig om det? Det, litenheten är ju hur en stor, anrik, fantastisk idrottsförening kan bete sig på det sättet. Mm. Det är det som är det lilla i det. Mm. Sen om de har en bra anledning får de gärna höra av sig till mig, inte till dig. Men till mig kan de höra av sig och förklara varför de inte har gjort det.
De får gärna höra av sig till mig
också. Ja, men jag tänkte du ska
behöva... Nej, men jag har ingen bekymmer att prata om det.
Nej,
det
men det, haft. Det är ju det är fullständigt jävla obegripligt. Mm. Ja.
Sen ska man inte, tycker jag, hänga ut någon så heller, utan jag kan bara tycka att det är...
Nej, men det är ju ändå i familjen,
ja, om man säger
det. Det är liksom min klubb, det är ja. Din klubb delvis, och det var verkligen Mikes klubb,
ja, i högsta grad. Ja.
Det är inte att det kommer någon gubbe i blåvit som sitter på någon kamratgård och är arg, utan det är liksom från samma led. Mm. Då kanske man bör lyssna lite på det. Det är bara en tanke,
ja,
det
ja.
Förhöjs och ta till sig om möjligen. Ja, ja. En grej som var inne på innan här, jag skrev en krönika om Mikael Ljungberg i Expressen 2009. Mm. Och då var mitt liv, det var väldigt mycket som brusade, det var väldigt mycket som hände. Men jag kommer ju väl ihåg att du skickade då ett mejl där du tackade för den via. Och jag grät, jag blev så rörd så jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Och det betydde säkert mycket mer för mig än vad det betydde för er. Men det var ju din pappa då som hade läst den som du tackade vi egentligen för. Då,
absolut. Som hade... Pappa blev jätteglad för det, det kommer jag ihåg. Och det blev jag också. Jag har väl... Jag läser inte på det sättet ledare, utan det är jag och så mycket annat i mitt liv.
Ja, det är riktigt.
Så att,
viktigare men, saker att göra.
Nej, det säger jag inte.
Ja, det är bra. Det är sant.
Nej, men någonstans... Och där, men när pappa sa att nu finns den här, och då läste jag den, och då blev jag också väldigt rörd och glad framförallt. För det tycker jag det är så hedrande på något sätt att höra att folk bryr sig om Mikael. Mm. Och det han gjorde. Och sen att det blev som det blev, det är ju en sak. Men, ja.
Alltså det, men för det här är varför jag berättar om den grejen. Det är delvis för att sätta lite finger på hur det fungerar i Sverige. Att det skiljer sig väldigt mycket i Sverige från andra länder. Hur usla, och det här är vad jag säger. Hur usla vi är på att minnas människor som har betytt mycket för oss. Om det är musikaliska hjältar när vi var små. Om det är författare vi tyckte mycket om det är idrottsmän och kvinnor som betydde mycket för oss. Som var förebilder och som gav oss glädje och stolthet som svenskar och allt vad det är. Vi glömmer dem. Alldeles oavsett hur det går för dem i livet sen. Vi är väldigt snabba på att glömma dem. Mm.
Jo, det, så är det väl i och för sig. Men sen är det också så att, och det är ju det som är lite granna drivkraften hos en idrottsman, det är att bli, liksom, få sina framgångar, tror jag. Mm. Och naturligtvis vinna då, och få möjligheten att vinna det största som OS-guld ändå är. Och sen, nu vet jag, Mikael blir invald i Hall of Fame, museet här ute. Och det är faktiskt väldigt hedrande. Och de skulle ju ha någon utställning här nu, har de sagt, i år, tror jag.
Vad är det för Hall of Fame? Kan du idrottens...
Ja, just det. Göteborgs idrottsmuseum där ute. Och jag vet ju det att jag fick... När pappa gick bort så hade han ju sparat en väldigt massa tidningsutklipp, massa medaljer, massa diplom. Och det var hur mycket som... Jag tror var 8-10 bananlådor, om man nu ska uttrycka sig, eller flyttlådor med grejer som jag åkte dit ut och lämnade dem. Jag plockade ut Mikaels OS-medaljer och VM-medaljerna och EM-medaljerna, men nästan allt annat har jag lämnat ut dit. För att jag känner det att varför ska jag ha det liggande i en låda hemma? Om det är så att de vill ta emot det och vill göra någonting med det, så är det bara hedrande.
Och kommer det bli någonting av
det? Det tror jag, det har de ju sagt där. Och det är ju C.G. Berglund som jag lämnade.
Men han är bra.
Ja, det är ordning och reda där. Så att de har ju lagt upp alltihopa. Sen har de ju sagt att de ska göra en utställning med det då. Då får man ju naturligtvis åka dit och titta då. Men där är det är allt, det är personliga bilder. Och det är tidningsutklipp. Och det är allt ifrån Knattiaden som de hette. Eller Mundals, ja, du vet, det var så mycket grejer. Så att, sen hur de förvaltare eller vad de gör med det är ingenting jag vill styra över på något sätt, men det känns ändå bra att det finns att titta på.
Vi ska säga det till er som lyssnar då, att Jonas ser ju själv sjukt stark ut.
Okej.
Men har ju också en historia bara för några år sedan när du fick leukemi, blodcancer helt enkelt. Vi pratade om det lite innan, men hur den upptäcktes. Du hade haft feber när du fått träna och gick och kolla, va?
Ja. Det började egentligen någon månad innan att jag åkte till gymmet, men det blev liksom ingenting av. Jag kände att jag hade inte ork. Och sen, jag tror det var på juldagen 2014, så åkte jag till sjukhuset och vi hade feber. Och då fick jag någon form av antibiotika, en näve Panodil och en dunk i ryggen och du kan åka hem. Men så gick inte feber ner och så åkte jag tillbaks, och dagen före nyårsafton så fick jag reda på att jag hade leukemi då. Ja. Och det var ju... Det var ju... Vad ska man säga? Men jag tog den då. Jag kände det. Ja, men är du inte ledsen? Jo, det är klart, men... Jag har gått igenom så mycket liksom.
Ja, men just därför kan man inte tänka, fan, det räcker inte nu.
Jo, lite grann kände jag så. Men sen... Det är svårt att sätta fingret på det, varför jag inte blev mer illa berörd. Det är klart jag blev ju ledsen liksom. Aha, men när han kom in och sa det till mig, ja, hur känner du? Jag vet inte, vad ska jag känna liksom? Det är ju som det är. Jag kan inte göra någonting åt det. Och gräva ner mig för djupt och bli deprimerad. Det har jag ju sett människor i min närhet bli deprimerade och ledsna. Och det kände jag att nej, det orkar jag inte.
Men kan man välja det verkligen?
Till viss... Det vet jag inte. Jag kunde. För mig funkade det.
Men kände du att okej, om jag går åt det hållet där och börjar ägna, då kan jag bli riktigt jävla eländig.
Ja, men då hade det nog kunnat bli så. Men sen så kände jag ändå ett visst ansvar, om man nu kan uttrycka sig så, mot pappa. Jag sa ju det vid något tillfälle där, att jag lovade ju han att han inte skulle behöva överleva bägge sina barn. Mm. Och det gjorde han ju. Nu gick han ju bort här för ett år sedan. Så att nu...
Men då gick han bort ganska ung.
Ja.
Eller inte jättegammal.
Ja, 73.
Ja, det är ungefär som min pappa. Det är ganska, ganska ungt
ändå. Ja, man har ju ändå 10 år om man är frisk kvar. Liksom. Han var ju inte, han hade ett fantastiskt liv. Han hade träffat en ny kvinna, Bodil, och de hade det jättebra ihop. Mm. Så att, han hade ju mycket kvar att ge.
Ja.
Och framförallt ge mig, känns det som. Jag menar, det var ju det jag hade kvar i rena familjeband då.
När den sorgen då kommer, när din far går bort, ganska hastigt har jag förstått det då. Kommer gammal sorg och ilska och sånt som du var med om när din bror gick bort, kommer det upp igen, eller var du klar med det, eller funkar sorgen på...
Ja, för mig så var jag klar med den biten. Ja. Det är klart att jag kan känna det, och det kan jag göra i, nu med liksom, fan, nu är man själv i det avseendet.
Ja.
Och jag har ju inga barn, vad jag vet.
Nej, det är inte för sent.
Nej, det, jo, det är det.
Alltså, okay.
För att cellgifter och strålning tar ju död på den biten.
Okay. Är det en sorg?
Nej, egentligen inte. Karin då var väldigt tydlig från början att jag vill inte ha barn.
Okay.
Ja, och även om jag försökte vid några tillfällen, inte billigt talat, utan försökte få övertala henne, så sa hon, nej, jag vill inte ha barn. Och vi träffades ju när vi var rätt unga.
Ja.
Och det kändes som att när vi var 25 då, 10 år senare, att... Ska jag göra slut med henne nu då för att jag ska ha barn? Jag var inte riktigt där. Jag älskar henne jättemycket, och det gör jag fortfarande.
Mm.
Och då kände jag inte att... Men hon var faktiskt den som var väldigt tydlig med att man har ju möjligheten då att frysa in spermen.
Ja.
Och det sa hon att jag skulle göra. Men vi ska ju inte ha några barn ändå. Nej, men vem har sagt att du och jag ska leva ihop resten av livet?
Sa hon det?
Hon sa det.
Shit, vilken framförhållning på den.
Ja, men eller hur? Hon sa det. Hon sa liksom så här, ja, men... Du är ju sjuk nu. Jag kanske inte orkar med det. Vi har alltid varit väldigt raka och ärliga
mot varandra. Det är ju underbart ju.
Ja,
kanske därför ni har hållit ihop i 30 år.
Ja, men faktiskt. Ja. Jag tror det. Vi har haft väldigt så raka puckar med varandra. Och det tror jag är, framförallt är väldigt...
Men alltså, jag är fortfarande fastnar lite vid den här jävla, om du är sån eller om du bara... Jag känner ju inte det, men jag litar på vad du säger. Men den här beundransvärda... Själv kan jag ju gnälla på, du vet, fan, hela världen emot mig för att jag halkar på ett reklamblad, du vet, på halmmattan. Fan, alla hatar mig, du vet. Fan, det är synd om mig. Och du då som är med om de här grejerna, och liksom det är cancer, och det är då din bror går bort där i själv, och din pappa dör hastigt, och det är strålning, och det är jävla transplantation. Och du känner, ja, men fan, du vet, du krigar på. Var kommer den grejen ifrån?
Jag vet inte. Men sen är det ju så, vad fan... Man lever ju väldigt kort tid med tanke på hur länge man ska vara död.
Ja, det är riktigt.
Ja. Och då försöker jag försöker tänka så, va?
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Varför ska jag gå och lägga massa energi på någonting som jag ändå inte kan styra över? Nej, men det är som folk gnäller på vädret. Åh, vilket dåligt väder vi har. Ja, men det är ju som det är liksom.
Ja, men det är en sak att säga det. Ja. Det är en annan sak att verkligen att inte göra det.
Ja, jo, det kan hända. Men
alltså, jag ska inte gnälla på att tåget är sent, för det var sent lite då. Ja. Men det är klart att jag blir stressad ändå, då blir jag sur på att det är sent. Jag kan inte bestämma mig att inte bli sur.
Nej.
Men du kan ju det.
Ja, jag tror det.
Har du gått med några mind-grej eller?
Nej, jag vet inte. Ja, det är väl livet som har gjort mig sån. Jag vet, det är ju som det är. På något sätt så jag försöker tänka så. Eller jag försöker inte heller. Det blir så liksom. Mm. Vad ska jag göra? Ja, nu blir jag sen. Jag brukar inte bli sen.
Nej.
Nej, jag brukar inte bli det. Utan det är inte så att jag har det som en ursäkt. Ja, men det är ju som det är. Det är inte så.
Nej.
Utan det är snarare så att jag accepterar någonstans att nu är det som det är. Jag kan inte göra någonting åt det. Mikael är borta, pappa är borta, mamma är borta liksom. Jag fick en parkeringsbot. Ja, men det är ju oftast är det ju mitt eget fel för att jag inte har lagt på pengar.
Ja, det är riktigt i sig.
Ja, men en kompis som fick ett fortkörningsböte. Han var så jävla förbannad på poliserna och snutarna som inte gör någonting på dagarna.
Men han körde i 200.
Ja. Men hallå, det var ju inte kör försiktigt då. Ja, men hallå, det är ditt fel.
Ja.
Det är samma sak oftast med en parkeringsbot. Antingen så vet du att du inte har lagt på pengar ordentligt. Och då får du en böter. Och det är liksom ingenting att elda upp sig. Lägg inte energi på det.
Nej. Men kan du bli sur på andra som har kvar sin bror, pappa och mamma i din ålder? Fan, fattar ni vad ni har? Eller kan du...
Nej. Jag försöker. Nej, men jag...
Du tänker inte så?
Nej, jag tänker inte så. För att det är inte riktigt... Det är inte mitt sätt att tänka på liksom. Jag menar, de förutsättningarna är olika för alla.
Mm.
En del blir... mångmiljonärer, en del blir uteliggare liksom. Det är ju så mycket grejer liksom. Jag kan inte, man är ju, vad ska man säga, smed för sin egen lycka lite grann.
Mm.
Och om jag går omkring och oroar mig och tycker att allting är piss, pest och senapsgas, då blir ju mitt liv så också.
Ja, det är riktigt.
Ja. Men om jag försöker, vad fan var roligt här, de har ju målat om, det var ju snyggt.
Ja.
Ja.
Då blir det bättre.
Ja, men då blir det ju enklare.
Kan du berätta för de här människorna då i din närhet hur mycket de betydde och så? Kan du vila i det eller går du och grämer dig över att fan borde ha ringt med det sista? Eller hur?
Nej, jag och pappa vi pratades vid, om inte varje dag så varannan dag. På ett eller annat sätt. Bara ett snabbt telefonsamtal. Han kom förbi mig på mitt jobb och så tog vi en fika. Eller jag åkte förbi han och vi tog en fika på helgen eller något sånt där. Och Mikael, nej, vi umgick ju som vanligt hela vägen.
Ja.
Och det var samma sak med mamma. Vi har alltid haft en väldigt avslappnad så. Vi har gjort väldigt mycket grejer tillsammans.
Ja.
När vi väl har hållit på.
För det där är ju, min pappa, jag var nära att gå bort för 3 år sedan någonting i stora kroppspulsådern sprack.
Ja.
Och han var på sjukhus, annars hade han dött. Han var det var väldigt nära. Och då, när man var där och man insåg ju när det var, och man, du vet.
Ja.
Och jag ska ringa och så här, men sen... Alltså så kommer man i vardagstrall och det går flera dagar utan att man ringer och man skäms. Så jag vet att tiden är utmätt.
Ja.
Apropå det du säger där om, men jag vet att tiden är utmätt och ändå kan jag inte förmå mig på en kväll att jag ringer för jag är så jävla trött.
Mm.
Jag vet att jag kommer ångra det och ändå så gör jag inte det. Varför är man sån? Varför är det så? När man vet bättre och ändå inte gör.
Jag vet inte. Bekväm kanske. Man
orkar. Men varför är man sån?
Jag har inget svar tyvärr. Mm. Utan jag försöker... Och det är det jag liksom tänker lite grann att jag lever mitt liv som det är. Jag menar, jag är ju kompisar och jag försöker ringa dem någon gång. Jag menar, nu får man ju inte ringa när man sitter i bilen längre. För det var ju väldigt...
Ja, man får ringa, men man får inte hålla den i handen.
Nej, just det. Så att
telefonen alltså.
Nej, telefonen.
Nej, exakt.
Nej. Så att, men det har varit innan för mig. Det var väldigt så. Man satte sig i bilen och så vet jag, nu är jag hemma om en halvtimme. Ja, men då hinner jag ringa farsan eller jag hinner ringa honom eller henne. Och så ringer man och, hej, hur är läget? Liksom bara en snabb sån här koll.
Ja.
För jag menar... Bara sitta och lyssna på poddar eller ljudböcker eller Netflix. Ja. Nej, men så fort man har en ledig tid.
Ja.
Det är klart att för mig så är det viktigare att ha den dialogen med... Sen lyssnar jag ju på poddar också. Ja. Det är inte det jag menar, men inte bara. Sen är det mycket Netflix och sånt där också.
Men jag tror att många människor är som du säger. Jag är sån. Jag är ändå försöker vara en eftertänksam typ och jag älskar min poesi och mina långa meningar och kärlek. Mm. Och hela den här Tåström och allt vad det nu är för svåra. Men alltså, det är 2-3 skärmar på. Alltså, där är en Roma-match där, du vet. Och där kommer den nya serien. Och där är den filmen. Den är bra. Så ska man, du vet.
Ja. Och så ska man ringa någon samtidigt och så käka en hamburgare.
Ja, exakt. Det är helt värdelöst. Ja. Men det gäller att göra... Alltså, man måste ju även göra övertänkta val för att låta bli.
Mm. Ja, men lite grann
och det tror jag är svårare än att välja att göra grejer. Men att stänga av, låta bli, det är också ett beslut man måste ta.
Absolut. Jag märkte det nu, vi var ju iväg på en liten semestertrip här, jag och Karin och som kompis.
Nej, inte så liten heller skulle
vi
säga.
Nej, vi var 2 veckor på Maldiverna.
Underbart.
Ja, det var helt underbart var det faktiskt. Och där kände jag det att efter 3 dagar, då landar man.
Ja.
Även om det fanns wifi på ön då där vi var, så...
Det svajar lite.
Ja, men då, och så bestämde man sig för det. Ja, men vi går bort och sätter oss där det är bäst täckning. Vi efter frukost. Så vid 10 till 11:30 satt vi där. Då kunde man kolla lite nyheter. Man kunde svara på något mejl om man behövde. Sen stängde man telefonen och undan den.
Okej.
Okay. Och det var jävligt skönt.
Men det tog 2-3 dagar innan.
Ja, absolut.
Det är som en fysisk... Det är en avgiftning. Alltså.
Ja, det var det absolut. Och vi märkte det när vi skulle åka... Sista dagen innan vi skulle åka hem så kom det ett par andra kompisar ner. Eller kompisars son och hans tjej. Och de kom ner och vi gick ner och badade i, och så pratade vi lite grann för det var första gången de var där. Och så sitter vi och snackar och så sa nu ska vi ut och snorkla. Och så stack de ut och snorkla. Och så kom de bara, nu ska vi över till andra sidan ön. Och så tänkte vi titta på varandra, vi tre som hade varit där i 2 veckor. Hur fan orkar de liksom? Ha sån tempo.
Lugna ner det liksom. Gör imorgon är det då?
Ja, ungefär så. Ja. Och de skulle dit och de skulle dit och alltihopa på en kvart. Ja. Och då fick jag liksom en insikt i... Fan vad stressad man är egentligen här hemma i vardagslivet. Man springer hit och man är dit och det ska tränas och det ska kolla serie och det ska... allt vad
det
nu
är. Ja, det är Facebook, Instagram och Twitter om man har det och man ska lägga upp och sånt där.
Ja, visst.
Men alltså vara en sån beroende person som jag är då, jag kan ju se mönster hos mig själv och hos många andra, för vi är många fler också än vad man kan tro. Men det är ju en sorts kickare det där.
Ja,
nu har jag upplagt en ny snygg bild på Instagram. Bra, då kan jag hålla mig lugn ett tag. Det är som en snabb sup liksom.
Ja,
den
varar
några sekunder, den kickar och sen går man till nästa kick.
Ja.
Och så när man släcker ner allt det där så är ju flaskorna borta.
Ja.
Det är nästan samma effekt.
Ja.
Lite mildare, men det påminner om bara. Ja. Apropå avgiftning när man släcker ner liksom. Mm. Hur är det med tankar på döden? Och så är du rädd för död? Hur ser du på döden? Har det ändrat sig inom de här åren som gått?
Nej, egentligen inte.
Är du rädd för det?
Nej. Och å andra sidan så välkomnar jag ju inte det heller. Liksom. Jag ser inte fram emot det. Men jag känner inte att jag har någon ångest inför det.
Men har du en tro?
Egentligen inte, jag vet inte.
Är det någonting som har hänt efter... Som har fått dig att ändra din uppfattning kring det där? Ingen som har kommit och knackat, ingen som har sagt något, ingen som har vinkat i en dröm eller ingen Mikael som har inget sånt?
Nej.
Letar du efter sånt?
Nej, egentligen inte.
Du är rätt jordnära på det sättet.
Ja, jag tror det, jag vet det. Jag har aldrig tänkt på det sättet. Liksom att jag letar efter tecken att nu ska jag göra si eller nu ska jag göra så på grund av att det här hände. Liksom.
Inga så spar på balkongräcket till pappa och sånt?
Nej. Ja, efter det att jag fick strålning och cellgiftsbehandlingen där, så har jag fått en nervskada i fötterna som gör att jag har jävligt ont i fötterna hela tiden.
Mm.
Men jag lever.
Mm.
Då får jag ju leva med att jag har ont i fötterna. Lite grann så är det. Jag känner lite grann att jag får försöka lägga upp min tillvaro på det. Jag kan inte gå och hänga upp mig på att jag har ont i fötterna hela tiden.
Nej.
Även om jag har det.
Ja.
Så måste jag acceptera att jag har det, men jag lever.
Men har du gått hos någon mental coach som har lärt dig det här? Eller har du...
Nej.
Ingen sån alls?
Nej, jag vet inte om man är... Och det kanske låter som man är någon supermänniska på något sätt.
Nej, men det tror jag inte. Nej, men jag tror att det handlar om... Det är en inställningsfråga i mångt och mycket. Mm. Och fokus, alltså fokus. Mm. Men det är närmast en idrottslig klass på det, måste jag säga. Ja. Alltså det är fokuset, det är en sak. Tränar du mycket förresten?
Nej, inte just nu, för jag har så ont fötterna då.
Okej. Okay.
Så att,
men hindrar det till och med alltså från alla typer av rörelser? Eller?
Nej, jag har bara ont i dem. Det bara verkar i dem. Konstant.
Alltså,
ungefär som man varit ute och åkt skidor en hel dag i kylan och så kommer man in i värmen när fötterna är kalla och så när man känner att blodet bara rinner ut i fötterna igen. Sån känsla
fan,
har jag egentligen hela tiden.
Då. Så det är samma typ av smärta även om du skulle sitta på en motionscykel som att jogga?
Ja, det är som jag sitter här nu och inte gör någonting så verkar i fötterna. Liksom.
Vad är diagnosen på den grejen?
Jag såg när kronisk värk står det bara i något läkarutlåtande.
Och det med mediciner och sånt, kan du ta det mot det? Så att det
ja,
blir
det kan man ju, men det är ju typ morfintabletter då.
Ah, okay. Ja, okej. Då får man vara lite vaksamma på.
Ja, man får ju vara det. Men å andra sidan så...
Men ska inte ont heller?
Nej, det går ju inte. Jag kan ju inte...
Men skit, jag var vaksam på det och se till att du inte har ont då.
Ja, det är ju det jag gör. Ja. Och det känner jag ju när jag kommer hem här i kväll eftermiddag eller, och jag lägger mig i soffan liksom, och då börjar, då gör det ju sånt så att jag kan inte lägga fötterna mot soffan eller mot sängen då, och då måste jag ju ta värktabletter för annars kan jag inte sova. Så det där blir ju liksom, jag vet inte det, men
det är inte Olle Samvitt, vi skulle ju ta oss någon annanstans och konka dig hit dig på upp till hotellet istället.
Nej, men det här är ju det är inga problem så. Det blir nästan värre när jag kommer hem på eftermiddagen. Nu när jag är igång och liksom, då känner jag att jag har ont, men på kvällen då blir det ju riktigt, då värker det ordentligt.
Okay.
Och då får man käka lite värktabletter och så får man, men å andra sidan, jag lever.
Ja.
Så att hade det hänt för 15 år sedan att jag hade fått den här typen av leukemi då, så hade man kanske, eller förmodligen inte överlevt.
Ska vi säga det, för att du gjorde ju den här som det låter och som det är, väl en gigantisk operation.
Det är egentligen ingen operation så, utan det som är det jobbiga, det är att man får strålningen och cellgifterna.
Men vad är det med stamceller?
Ja, då får man det i blodet bara.
Men du byter?
Ja, man dödar ju de stamcellerna jag har med strålning och cellgifter.
Ja.
Så det är ju helkroppsstrålning då. Och det är ju där jag har fått den här nervskadan i fötterna då. Det är ju bara som att ligga i ett solarium, typ. Fast man inte blir brun. Det är ju det som är skillnaden. Så det är en strålning då som dödar de här. Och sen så får man nya stamceller. Och stamcellerna är ju så finurliga att när de sprutar in det i blodet så söker de sig ut i din benmärg. För det är där de är då, stamcellerna. Och det är de som producerar ditt blod. Väldigt enkelt.
Aha, så okay.
Pratar vi med en läkare så säger han förmodligen något annat. Men så här har jag fått det förklarat för mig då.
Okay. Så man tar bort de gamla för att de är dåliga.
Och man dödar dem helt enkelt.
Man dödar dem.
Ja, med strålning och cellgifter.
Hur mår man då?
Inte bra.
Nej.
Jag vet, jag låg ju på sjukhuset då och efter att jag var klar liksom, när man började återhämta sig då var så sliten så jag blev andfådd när jag gick ifrån sängen till toaletten. Ja. Och nu pratar vi ett sjukhusrum. Ja. Då låg man isolerad i, jag tror 17 eller 18 dagar låg jag isolerad.
Ja.
Och fick inte träffa någon. Den enda som var uppe var Karin och pappa.
Men, och det här är ju då, men det är en bra operation att göra mot den här typen av
absolut
cancer, och den fanns inte förr.
Ja, inte så utvecklad. Nej. Så att det är jättebra.
Ja.
Så att det är jag jättetacksam för. För så är det. Många säger att svensk sjukvård är så jävla dålig och det ena och det andra. Men är man väl innanför dörrarna liksom,
ja,
då får man världsklassbehandling. Sen när man åker upp med en stukad tumme och får sitta, då får man ju skylla sig själv.
Ja, exakt.
För du kan lika väl ligga hemma i soffan och ringa och få en tid på måndag än åka upp med din stukade tumme och sen gnälla på att man fick sitta upp i 14 timmar.
Ja.
Och så kommer du in och så sätter de ett bandage och så får du en värktablett. Och du kan lika väl ligga hemma i soffan och kolla på Netflix med din stukade tumme.
Ja, men det är psykologiskt mycket för folk.
Ja,
men det är
klart.
Skitkul att du säger det, för det där är ju exakt de erfarenheterna jag har. När väl, precis som du säger, när väl heter, när min farsa fick det där och han var på Sahlgrenska. Och de sa att vad är lugn, det är ju det bästa stället i världen du är på med det gäller det här. Vi räddar, vi fixar det här. Han hade varit, du vet, 10 meter eller en kvart längre bort, han hade varit död. Men där innanför...
Är du bara inne liksom?
Så är det ju bäst liksom. Ja.
Och det är ju det som är grejen, att det är ju därför folk får sitta med sin stukade tumme. För att det kommer någon upp till sjukhuset som har just den åkomman som din far hade.
Ja.
Och då tar de in han direkt, för de prioriterar ju inte tummen.
Nej.
Då får jag hand med tummen vänta.
Ja.
Så att det där är ju liksom det är bara, jag blir, det där, sånt kan göra att jag blir trött liksom, när folk hänger upp sig på sin stukade tumme nu har de blivit.
Ja. Men, eller om man halkar på reklamblad eller
ja, eller vad det nu är för någonting.
Ja. Alltså din bror, och det också man har läst om dig, så är ju samhälleligt engagerade liksom, verkar ha ett varmt hjärta och hjärtat på rätta stället på väldigt många olika anledningar och på många olika sätt. Hur ser ditt sånt engagemang ut? Du har ju stiftelsen i mors namn som jobbar och så, men har du något samhälleligt engagemang utöver det liksom?
Nej, det blir så mycket vi lägger så mycket tid på med Lucia-tåg och att vi samlar in pengar för att dela ut det då. Och det känns som att där gör vi så pass mycket då. Det är ju inte bara Mike i det här fallet då, utan det är ju barndiabetesfonden fick vi något år, 10 000. Jag kommer inte ihåg alla nu. Och därför så känner vi att vi hjälper till, eller jag hjälper till så mycket på så många olika ställen.
Ja, men jag gör en koppling åt det egentligen. Skulle inte också ÖIS, förutom att det minsta man kan göra är att resa en sten i Mikael Ljungbergs namn och heder. Det är väl också att kunna vara mer involverad i styrelsen eller i den här stiftelsen och skulle kunna bidra med kanske lite pengar och lägga i en pott där varje år.
Jo, absolut. Men sen är det ju så att vi vill ju... Vi känner någonstans att det här är ju... Jag vet, vi hade för några år sedan en diskussion där det var en person då som ville att ÖIS brottning och Mikael Ljungbergs minnesfond skulle bli ett och samma.
Okay.
Och det sa att det kommer aldrig att hända. För stiftelsen Mikael Ljungbergs minnesfond handlar om Mikael. Det handlar inte om ÖIS eller ÖIS brottning eller någonting annat, utan det är Mikael som är det som är det viktiga då.
Ja.
Sen om man som idrottsklubb vill stötta oss, men det blir liksom det
känns... Men är det en ego-grej för dem? Alltså, tycker de att det blir för lite ÖIS och för mycket Mikael Ljungberg? Om vi tar det konkreta fallet om stiftelsen,
ingen aning.
Har de fått frågan ens om att...
Nej, de har ju varit med och sponsrat. De har ju haft ett lag på golfen då.
Okej, okay. Har haft.
Ja, haft. De var väl med i några år i början där.
Men inte med längre?
Nej. Utan, och sen vad det beror på, det vet jag inte.
Ja, okej. Okay. Jag får kolla upp det helt enkelt.
Ja, det... Ja. Men lite grann så är det så att vi vill ju... Stiftelsen vill ju leva sitt liv.
Ja.
Liksom det handlar ju om Mikael.
Jo, absolut. Men en stiftelse behöver ju pengar också. Jo, för att kunna leva vidare och sådär liksom. Men hur är det med andra... Vi skiter i ÖIS då, men hur är det med andra företag... Är det svårt att hitta liksom, finansiärer eller sponsorer? Men han, namnet i klinga, vi måste ju ringa av folk.
Absolut, och det märker vi. Vi hade... Mikael gjorde två tavlor bland annat. Ja. En med brottarskor på och en med brottartrikåer.
Ja.
Och de lämnade vi ut till lite olika kändisar för två år sedan. Första då tog vi Mikaels brottartrikåer. Det var Micke Di bland annat var med och målade en tavla.
Ösar också,
ja, just det. Ja. Och sen var det... Ja, det var massa folk som var med och målade de här. Och så auktionerade vi ut dem då. Ja. Och där hade vi, förra året så tror jag vi var 180 personer uppe på Gotia.
Fuck alltså.
Ja, som var med på den här middagen då. Köpte man en biljett till middagen och sen så var det auktion på kvällen. Och så gick alla pengarna då till någonting. Och då var det cancerfonden.
Ja.
Nu i 2017 så gjorde vi det samma sak. Och då är ju Patrik Sjöberg med i styrelsen för Mikael Ljungbergs minnesfond.
Ja.
Och han har ju startat det här idrottsbrevet bland annat.
Just
och
det.
Tre ska bli noll. Och då sa vi då att hälften av pengarna, överskottet, går till Tre ska bli noll. Så då skänkte vi ifrån stiftelsens sida till Tre ska bli noll 130 000.
Oj!
Ja. Och så behöll vi 130 själva då. Efter det att vi hade sålt de här tavlorna då.
Ja. Ja, men Patrik Sjöberg är väl ett bra namn att ha med i det där?
Absolut, och han
är... Han är ivrig och...
Ja, det är han.
Han har också ett stort hjärta, även om han har en stor mun ibland så kan man tro att han inte har det. Men han har nog det, rimst innan, tror jag.
Ja, men det har han faktiskt. Han är fantastisk. Sen förstår jag ju hans bakgrund, den är ju jobbig liksom. Men jag vet att...
Han drivs mer av revansch och ilska än vad du gör. Kan man sammanfatta det så?
Ja, men jag tror att vi är olika. Jag har ju inte gått igenom det som han har gjort.
Nej, det har du helt rätt i.
Och jag har å andra sidan inte heller blivit utsatt på det sättet.
Nej,
som
det
han har
sant,
blivit. Jag vet
sant.
Att han fick ju någon skit därifrån någon förbundsordförande eller vad han var för någonting som sa att han hittade på de här med sin bok då för att han skulle skriva någon kioskvältare. Och du vet, sånt kan jag bara bli förbannad på. Det är ungefär samma sak som någon skulle säga det om Mikael. Han tog livet av sig för att han skulle bli ihågkommen. Ja, eller hur?
Ja. Men det har ju väl ingen påstått.
Nej, absolut inte. Men det är ju lika konstigt om någon skulle göra
hade
det.
Hade han fått höra det, Sjöberg, om att han hade skrivit en bok?
Ja.
Det var han överdrev att han blev våldtagen?
Ja.
Fan.
Ja, du vet, en sån människa vill man ju klappa till.
Ja, då hade jag också blivit förbannad.
Ja. Men det är ungefär samma sak som någon säger att Mikael skulle ta livet av sig för att han skulle bli ihågkommen.
Ja, då hade precis, du menar så, ja. Nu är jag med, då hade du blivit.
Ja, tjena, men hallå?
Ja.
Men man hittar ju inte på någonting sånt, eller... Nej, jag blir bara... förundrad. Nej, så att Patrik och jag kommer ihåg det att man hade ju en viss bild av Patrik naturligtvis.
Ja.
Men när han var med i Mästarnas mästare därefter så framstod han som en helt annan person.
Ja.
Och det tycker jag är fascinerande.
Ja.
Media gör människor till något oavsett hur de är.
Ja, det är riktigt. Men, det är väldigt, väldigt sant.
Ja, men eller hur? Ja. Media har ju en jättestor... slagkraft, eller vad ska man säga, för att få en person. Det ser vi ju bara på det här MeToo-grejen som jag försvarar absolut ingenting om att man ska bli utsatt eller inte.
Nej,
utsatt.
Men kolla Lasse Kronér. Han har inte gjort något. Han måste flytta från landet för att han inte har gjort något.
Nej. Och det är helt sjukt. Där ser man vilken fruktansvärd kraft journalister har.
Alltså Ann Heberlein, debattör, politiker och en massa annat, kan man tycka en massa om. Hon sa en bra sak om offentligheten och kändiskap. Men hon sa det, det är som ett sorts destruktivt förhållande som det är svårt att ta sig ur. Det finns någonting där, man vill dit, det är en vacker grej, men när man väl är där så får man stryk liksom. Men det är svårt att ta sig ur. Och så är det. Och det är ett jävla ställe alltså. Men ändå, vi alla vill dit. Och sen så får man liksom, men det är ju som du, men det var någon, en annan som sa att det går inte att gå runt och korrigera människors uppfattning om det.
Nej.
Fast man vill.
Ja.
Men så jag är inte sån, jag är sån här. Jag är inte sån, jag är sån här. Har du haft det för din egen skull eller för din brors skull och säga, men det är massa, har en massa åsikter och...
Jag har aldrig egentligen hört något, något negativt. Så ett tillfälle så var det, vi hade våran innebandyturnering och då var det någon på Facebook som skrev där att jag satt och gotta mig och mådde bra i Mikaels glans, någonting typ. Så sa jag, men allvarligt talat, jag gör ju inte det här för att jag ska sitta och dricka öl i någon bar i Falkenberg. Nej. Men det var ungefär så han la upp det då. Och jag la inte någon energi på det, men Patrik var med då också. Han blev ju helt vansinnig. Han skulle ju ta på den här killen och tala om för honom, hur fan kan du ens tro så? Utan det här gjorde vi för att vi skulle minnas Mikael. Vi samlade in pengar som vi kunde dela ut i våran tur då, i Mikaels anda. Så att, nej, annars har jag aldrig hört någonting. Och sen kan det ju vara så att folk har åsikter, men jag har aldrig hört några. Och de får gärna ha åsikter, jag har ingenting.
Nej, men alltså, det, när det gäller Mikael Ljungberg, du har ju varit inne på en del. Det var ju väldigt mycket kärlek. Men jag vet ju liksom, även man tar Ulf Lundell, det är också, han är ju liksom, eller åtminstone var väldigt älskad. Men han har ju varit skitsur på att folk älskar honom. Kunde du känna så ibland? Man får sluta älska honom, eller älska honom ordentligt i så fall, eller kom inte här och älska honom på ert jävla sätt, eller?
Nej, jag har aldrig känt så. Jag har bara varit glad för att folk, för att Mikael har kunnat. Det är många som har brytt sig liksom, och tagit åt sig och tyckt att Mikael har varit en bra.
Men kan man använda den kärleken, menar jag? Är den uppbygglig eller är den bara något som flimrar? Att okej, det är många som, så jag berättade om den här min vän här som grät när hon fick reda på det, fast hon inte knappt visste vad brottning var.
Nej.
Men det där säger någonting om vilken impact hans liv, gärning och även då död hade på väldigt, väldigt många hundratusentals människor i Sverige. Kan du använda det på något sätt, du i ditt liv nu, så här många år senare, eller är det något som skimrar bara, som har hänt liksom?
Nej, det är
den verklighet för dig?
Nej, egentligen inte. Nej. Utan det handlar egentligen bara om att,
för det är ju något jävligt fint. Det är inte,
det är inte många.
Men vi pratade om, vi började samtalet, vi ska runda av strax. Men vi pratade om det där med bilden av att det kan vara svårt att liksom minnas gärningen och så, för hur han dog. Och det ligger säkert mycket i det. Men det är också, det är få idrottsmän som är så genuint älskade som han är fortfarande också. Och som bara är älskad. Du sa att du hittade någon på Facebook som skrev något. Men jag menar, även folk som är jättestora älskade. Det är många som inte... Alltså han är...
Jag är förundrad. Det är inte mycket. Jag menar, vi har ju ändå vår Facebook-sida naturligtvis och lite sådär. Men det är inte många som... Eller det är ingen egentligen. Det är inte ens en promille som skriver något negativt. Och det är väldigt... Det är väldigt hedrande.
Ja, det är stort faktiskt, om man tänker på det liksom. För att det finns så, framförallt de här tiderna när det är enkelt för vem som helst som sitter bakom en skärm och har druckit 100 öl eller i någon gågata i Borlänge och skriva någonting. Alltså det går så fort, det går så enkelt. Och ändå inte, va? Det säger någonting hur rent det är då på den kolumnen liksom. Nu är det ju OS igen då. Vad är det speciella känslor som växer till liv av den anledningen?
Nej. Ja, men grejen är det att, visst, jag tycker det är fantastiskt roligt att se ett finallopp eller vad det nu är för någonting. Men att bara sitta framför tvn och se en 0-0 match mellan Örebro och ÖIS. Eller sitta på gamla Ullevi. Och det är inte min grej, absolut inte. Men jag tittar gärna på, jag kan titta på curling för att det är fantastiskt, eller bågskytte för att det är en fantastiskt bra tv-sport i det avseendet, att, och som en entusiastisk programledare som sitter och snackar liksom.
Och kan det.
Och verkligen går in för det. Nu läste jag idag att Stenmark så tydligen var någon expertkommentator.
Oj!
På,
det blir inte mycket sagt på det.
Nej, det var, jag tänkte ju säga det. Att
det får kanske långa lopp om det ska bli någonting.
Ja, och så får man komprimera ihop det. Det är väl som det här programmet blir väl ihopklippt. Så det blir
nej, det här klipps inte.
Tre minuter.
Nej, det här går från början till slut. Ja. Men vad roligt du sa med curling, för jag hade ju Annette Norberg, du vet.
Ja.
Som gäst för 2 veckor sedan blir det väl eller något sånt där. Och jag kan inte heller curling, men jag kollade precis som du var fjärde år när det kommer liksom.
Just det, när det är, och det är någon som pratar och man verkligen ser grejen. Om man ser liksom, fan, nu ska han träffa det. Och han gör det också, eller hon. Och så träffar de och så försvinner de här stenarna.
Ja. För innan tycker man är en sjuk sport, någon kastar en sten och skickar fram folk och sopa.
Ja.
Men det är ju bara fördomsfullt.
Ja, det
när man
det.
Läser så får man ju se coolt igen. Ja. Har du någon favoritsport som du följer, eller lag eller någonting?
Nej.
Hur involverade du i brottningen?
Ingenting längre egentligen. Nej, eller längre, jag har inte varit det. Men jag tränade faktiskt fram tills strax innan jag blev sjuk, så var jag med och sparrade rätt mycket med en kille från Kungsbacka, Kristoffer Johansson, som blev femma på VM i Uzbekistan.
Ja, det är en stor brottarnation. Ja. De heter det ofta där borta.
Ja, men jag fick åka med till Uzbekistan, för Mikael blev invald i Hall of Fame.
Där?
Så, där, ja. För de har ju det alltid, svenska, eller internationella brottningsförbundet då.
Ja.
Så då bjöd de in mig som att ta emot det här priset. Då fick jag åka med dit ner.
Vad roligt!
Till Tashkent. Ja, det är skitcoolt. Och det är faktiskt en sån grej när man sitter på en middag och man ska snacka om man har varit någonstans. Det är bara jag som har varit där. Om man inte har någon annan brottare med dem, men annars är det...
Hur, till och med, hur var den resan och hur mindes de honom där? Hade de alla siffror rätt? Och hade de
de hade koll på läget där. Och då var det ju även Sara Eriksson blev invald i Hall of Fame då samtidigt. Och hon kunde inte, för då tror hon spelade in Mästarnas mästare den perioden då när VM gick, så hon kunde inte åka med. Men då fick jag åka dit ner i alla fall för Mikas skull och ta emot det här och den här lilla plaketten då. Och den gav jag nog faktiskt nu även till idrottsmuseet då.
Okay.
Ja, jag menar, jag vet ju att han är där. Och jag menar, hänga hemma hos mig, det är klart att det är mycket folk där, men de har ju sett det liksom. Det är bättre att det får vara någon annanstans.
Men det måste ju vara fantastiskt.
Ja, det var skitcoolt. Det var häftigt att få komma dit. Det är ju en helt annan miljö än här.
Får du inga sådana här halvitalienska hemgrejer att fan jag ringer den här jävla öystyrelsen och säger vad som har hänt i Uzbekistan? De kan det innan ni sitter. Du får inga sådana?
Nej, jag lägger ingen energi på det. Jag har annat att lägga energi på.
Ja.
Det är samma som folk frågar varför jag inte bara spelar golf. Nej, men jag älskar att flugfiska. Jag tycker det är fantastiskt skönt och jag hinner inte med det. Ska du skaffa mig en hobby till?
Ja.
Och gå omkring på en golfbana i 4,5 timmar per gång.
Ja.
Det är inte min grej. Nej. Så därför så känner jag det. Nej, jag fokuserar på här och nu.
Men bara kort den här sparringgrejen också. Hade du liksom, låg det i blodet den här brottatalangen? Men fan, kan jag sparra mot någon som kommer femma i VM? Du måste ändå vara...
Ja, jag var ju med och körde faktiskt en hel del, måste jag ändå säga. Ja. Vi tränar ju mycket brottning. Jag var med och sparrade med Mikael, även om jag alltid... Och då menar jag alltid fick stryk utav honom.
Jo, men då var ju han monstruöst världsbäst i hela universum på brottning.
Då var han ju
men
bäst.
Hur bra var du då? Femma bäst i världen typ?
Nej, absolut inte. Nej, långt ifrån. Men är man en intelligent brottare, och det finns faktiskt en del, så använder man sin motståndare på det sättet. Det som jag är bäst på, jag var väldigt bra faktiskt, måste jag ändå säga, utan att skryta, men jag var väldigt bra på trä, armar, den här infightingen, den här nära.
När han står först då.
Ja, liksom där. Och det visste Mikael, och det visste en del andra runt omkring också. Därför så körde de det mot mig. Det gjorde att jag blev bättre på det. De fick sparring. Sen när det kom till match, en match kunde ju vara över på 20 sekunder mot mig. Om de fick tag liksom. Men det här, liksom trägrejen, där var jag rätt duktig.
Okay.
Och då är det ju samma sak liksom. Då får man ju använda sin motståndare och utnyttja den styrkan som han har för att han ska ha något utbyte av det. Ja. För att annars så kör ju han över mig på en minut och sen så kan inte jag med längre.
Okay.
Så att det handlar ju lite, så är det ju med allting egentligen.
Men det är inte så pass att du följer brottning liksom?
Nej, nu var det SM i helgen och jag såg att Johan Uren vann igen och han har ändå lagt av.
Okay.
Ja,
okay.
Ja, eller i alla fall... Men, ja,
han är inte vad säger du om svensk brottning då?
Jag vet inte. Tillväxten är väl inte den bästa. Sen är ju inte han dålig på något sätt, Johan Uren.
Nej.
Men han har ändå lagt av den här elitsatsningen.
Ja.
Och då kan man ju leva lite grann på sin styrka och sin brottarkapacitet. Kan man göra några år efteråt då. Men
man bör inte vinna ett SM-guld om man har lagt av, kan man tycka i andra.
Nej, man tycker ju inte det.
Nej.
Eller då kanske man har lagt av lite för tidigt. Men det är ju Johans val. Sen är det ju så att man... Sen vet inte jag, jag såg bara att han hade vunnit. Jag vet inte vilka han mötte, om han som är landslagskille är med eller så vidare. Jag har ingen koll på det så.
För det känns som att det mediala intresse kring brottningen försvann ju i ungefär samma veva där som Mikael.
Ja, det var väl, ja.
Det var någon tjej där.
Ja, just det var väl lite tjejer där.
Som kom några senare.
Mattsson och de här som, ja.
Men annars så är det väldigt, väldigt lite liksom.
Ja, tyvärr. Men sen är det också så med brottning, det är ju jävligt jobbigt, rent ut sagt.
Ja, vilket av är bra jobb?
Brottningen, själva träningen, för att bli bäst.
Ja.
Du får lägga ner mycket tid.
Ja. Hade du inte lust med det? Var det därför du...
Nej, jag började så sent. Jag började inte träna brottning förrän jag var 18-19 någonstans.
Ah, okej. Okay. Och Mikael började långt tidigare?
Ja, han började när han var 7.
Var han bra direkt? Var han så här sjuk?
Nej, men han hade ju en talang för det naturligtvis. Men sen hade han också en inställning att han ville bli bäst.
Älskade han brottning eller var det en gåva som hade kommit till honom som han var, kände för att han måste göra något av den här? Eller var han passionerad brottare?
Han blev ju det. Uh-huh. För det är väldigt alltså, bra.
Han var inte OS-guld kanske.
Nej, och sen är man ju, det är en väldigt bra allsidig träning, brottning. Det är väldigt många idrottsklubbar, andra idrotter, fotboll, handboll, vad det nu än är, ishockey, som har det som sin sommarträning. För det blir en allsidig träning.
Ja.
Och inte bara gå på gymmet och spela bänkpress.
Men du är både stark och smidig.
Ja, du blir ju det. Ja. Och du är inte rädd. Och det är oftast det som är grejen. Du är inte rädd för den här närkontakten. Det är väldigt många som så här liksom, när man kommer för nära. Ja. Men en brottare är ju van med det. Vi står ju och kramas, typ.
Ja, just det.
Eller vi ska inte säga, men brottare, de står ju och kramas och har en väldigt fysisk kontakt med sin motståndare.
Ja.
Och det är inte alltid att en fotbollsspelare är van vid det.
Nej.
Nej. Eller hockeyspelare för den delen. De vill inte vara så här riktigt den här personliga sfären, det här hud mot hud.
Nej.
Nu är det ju inte så mycket sånt i fotboll, kanske hud mot hud, men ändå liksom.
Men fotbollen håller ju också på att gå och bli en individuell idrott närmast, med de här megastjärnorna som är liksom, du vet, sina egna varumärken och allt vad det är. Men hur mycket är brottning, om man ändå ser den förändring som har skett under de här 14 åren eller vad det blir då, hur mycket individualism måste man vara och hur mycket får man ingå i ett kollektiv och, alltså lag och landslag och läger och sånt där?
Jag tror att, och så har det nog alltid varit, ska du bli, du måste ju naturligtvis vara väldigt egoistisk som brottare i det avseendet att du ska ju tänka på dig själv. Men sen så måste du också ha den som jag sa förut, att man utnyttjar. Det är inte alla. Du måste ha med dig din sparringpartner och du måste ha med dig folk runt omkring.
Ja.
Det finns ju, utan att säga någonting, det finns ju folk som inte är schyssta på en träning. Jag har råkat ut för det också. Bara för att man möter någon som är mycket, mycket bättre, så ska de visa att de är mycket bättre och skada nästan bara för att hävda sig. Och det tycker jag bara blir, det blir bara fel.
Ja, det är lite gangstergrejer.
Ja, men lite sådär, ja det är jag som är bäst liksom. Och så verkligen gå in och slå i ut kasterna. Du går in och kopplar ihop och så slår du liksom så folk skadar sig. Och vad är för mening med det?
Ja.
Du behöver inte bevisa någonting för mig, jag är här för att du ska ha en sparringpartner.
Ja.
Lite grann blir det ju så.
Ja.
För mig var det så i alla fall.
Ja.
Så att,
kommer du ihåg vart du var? Det är klart du kommer ihåg. Men när han tog OS-guld, var du på plats? Och såg det. Var du det?
Mm. Så jag var i Sydney. Det var jävligt coolt faktiskt.
Vad tänkte du inför där? Liksom, hur säker var du på? Vad kände du när liksom, det var klart att det blev OS-guld av allt? Liksom?
Jag vet ju innan finalen där så... Jag kommer inte ihåg. Vad heter han på Sveriges sportradion där? Nej.
Var det Lasse Granqvist?
Nej,
det var någon annan där kanske.
Nej, han hade långt hår och tofs. Jag kommer inte på vad han heter nu bara för det. Nej. Adde, nej. Ja, i alla fall. Han frågade om jag ville sitta med i studion. Så här. Eller i studion, vi skulle sitta ungefär som vi gör nu.
Ja.
Och så skulle vi ha brottamattan framför oss. Och så skulle vi sitta och så skulle jag vara expertkommentator.
Under matchen?
Under matchen.
Ah, okay.
Nej, det går inte. Nej, men snälla, du kan bara sitta. Nej, det går inte. Det funkar inte.
Vad gjorde man då?
Ja, jag satt ju på läktaren. Var ju så nervös och visste inte vad jag skulle ta vägen. Liksom.
Ja.
Och sen då efteråt så blev det bara liksom... För min del så blev det bara... Liksom luften gick ur en när han hade vunnit. Liksom. Det var klart.
Ja.
Han blev olympisk mästare. Och jag hade möjligheten att vara med på plats.
Jag pratade med Annette Norberg om det. Hon har vunnit 2 OS-guld i curling.
Mm. Mm.
2 i rad där. Fattar man... För hon sa då... Nu var det ju inte du som vann, men du var med och din bror vann.
Ja.
Förstod du ni hur stort det var då? För Annette sa att det tog nästan ett år drygt innan hon fattade. När folk, alltså OS-guld är ju det är så stort så att man fattade inte riktigt.
Nej, det var rätt märkligt. Liksom, där nere, det var jättemycket. Kungen och drottningen var där och... Det var massa folk runt omkring. Och sen efter, och dagen efter, så vet jag att vi satt nere i hamnen, jag och Mikael, och snackade liksom ungefär som vi gör nu. Och det var ingen som brydde sig liksom. Det var ju så många människor där. Men sen kom vi hem några dagar senare då, och då var det ju folk överallt. Då märkte man liksom vilken känsla det var för människor här hemma liksom.
Ja, men förstod ni det då?
Nej, inte när vi var där.
Nej, för det är ju, alltså, det här är ju mer de här bilderna du berättar nu. Jag tror nästan alla har en bild av när han tar och brottar grepp på kungenfamiljen. Den här indierade flaggan, de här helsidorna, löpsedlarna, tv-bilderna, frysta bilderna. Det är en del av, alltså det går beyond sport, fattar du? I ett litet land som Sverige där händer. Det är större än sport. Det är mycket större än brottningen, men det är större än all idrott. Ja. Det är liksom det är liksom kollektiva minnen. Mm. Om det finns kollektiva tragedier som vi har med Anna Lindorff, Palme, Estonia, tsunami, så är liksom Mikael Ljungbergs oskuld en utav på andra sidan. Ja. Det är den nivån det är på. Fattar du den grejen?
Ja, det är svårt, men
eller håller du med om det jag säger?
Jo, men jag kan hålla med. Nej, men jag kan hålla med om det, för att jag märker ju det själv emellanåt när jag träffar människor, och det tycker jag är en rätt rolig grej när man träffar folk i samband med våran golf eller innebandy eller aktion och sådär, och så har de köpt en tavla eller de har gjort ett mål i en innebandymatch eller sånt där.
Ja.
Och så frågar man, har du träffat Mikael någon gång? Ja, jag har träffat han en gång.
Ja.
Och det tycker jag är så roligt. Nej, jag har inte träffat Mikael. Jag har aldrig gjort det, men det jag har sett utav honom har haft väldigt starkt intryck på mig, kan man säga. Ja. Och det tycker jag, det är väldigt roligt. Jag fick ett samtal här om dagen utav en tjej, och så sa hon, du Ljungberg, är det Mikael Ljungberg? Ja, det var min bror. Så, ja, och så snackade vi. Jag har faktiskt brottats mot honom. Jaha, okej. Okay. Jag hade aldrig kunnat tänka mig. Nej, min bror var med i brottning, sa hon då. Och vi brottades tillsammans 1996 på träningsläger i Arboga eller Örebro eller vad det var någonstans.
Ja.
Och det tycker jag, det är så roligt liksom. Det finns människor som dyker upp idag liksom, som har haft någon form av relation till Mikael, eller vad man nu ska kalla det.
Ja.
Och det är lite häftigt. Och därför så tycker jag att den här biten med vårans minnesfond, det är så fruktansvärt viktigt för mig nu då, eller familjen, eller oss i styrelsen, att vi ska minnas Mikael för det han gjorde på brottamattan, och inte den här korta tiden i hans liv som sedermera gjorde att han tog livet av sig.
Ja, det är helt sant. Vi ska runda. Jag skulle bara säga det precis, för jag menar, jag vet inte hur många förfester under de här åren när han kom, som jag har varit på, som jag inte kommer ihåg, och alla ÖIS-matcher och allting, men det är fullständigt glasklart minne från den eftermiddagen han kom in, hur länge han stannade, var han stod, hur han såg ut, hur man pratade med, att de som vågade sig fram, och sen så gick han ut därifrån med ett leende, lite lätt så här, som ett barn lite liksom.
Ja, lite så.
Och det kommer man ihåg. Alltså man kommer ihåg de grejerna. Han hade en otrolig aura omkring sig. Så det är inte konstigt att någon tjej ringer dig från någon till annat sammanhang och minns att de brottades för 25 år sedan. Liksom. Det är stort. Stort tack Jonas att du tog dig tid. Jättekul att du ville vara med. Och hoppas att allt går bra i livet, och med kärleken och med allting annat som du företar dig och vikt här i världen. Fattar du det?
Eller? Ja, det är lugnt. Ja. Jag tackar så jättemycket.
Ja, tack för att du kom. Ja. Hej så länge.
Hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.